allihopa och välkommen tillbaka till Viva-podden, ett samtal som hjälper dig att växa i din tro. Det här är Irena.
Och det här är Heman.
Och nu är vi äntligen tillbaka efter hela 2 veckors uppehåll. Alltså det har varit, känns som att det har varit jättelång tid.
Det har det, man får in en vana och sen så, när man inte gör den vanan så tycker man att det är konstigt. Men å andra sidan har vi haft jättemycket tid att göra annat.
Ja, det har
Men
vi.
Det har känts konstigt för att vi har i princip aldrig, det har aldrig gått 2 veckor i rad utan att vi har släppt ett avsnitt.
Nej.
Inte ens under liksom nyårs, eller under julhelgen och allt det där, när man ska ta ledigt så har vi inte tagit ledigt utan vi har släppt nästan varenda vecka. Ibland har vi tagit en vecka ledigt, men aldrig 2 i rad.
Nej.
Och när vi gjorde det så tänkte vi, vad händer nu? Tänk om alla bara sticker. Tänk om ingen lyssnar på oss mer.
Ja.
Men så blev det precis tvärtom.
Ja, det blev det. Alltså, vi fick ju 400 nya lyssnare under de här 2 veckorna, vilket är riktigt, riktigt kul. Alltså.
Och jag skulle vilja säga 400 med typ 3 utropstecken.
Ja, alltså verkligen. Jättestort är det. Och vill bara säga välkommen. Jag höll på att säga välkommen till familjen. Men typ, det känns nästan så.
Det är lite weird.
Nej, men, ja, det är lite weird. Men välkommen till Bibelpodden, du som är en helt ny lyssnare. Känns jätteroligt att du har upptäckt Bibelpodden och någon kanske undrar så här, men vänta nu, varför var ni lediga överhuvudtaget? Och vi tog ju ledigt 2 veckor som sagt för att vi var igång med att starta upp en kyrka som vi kallar för Voice som finns i Norrköping. Och då kände vi så här, okej, inom 2 veckor så ska vi ha vår invigning och vi behöver lägga all vår energi, all vår planering, all vår liksom, tanketid till just det här.
Det finns vissa saker i livet som verkligen upptar hela ens liv, typ man måste verkligen förbereda sig och man kan inte tänka på någonting annat än bara det där. Det är typ när man ska gifta sig, när man ska få barn och lite sådana saker. Och så när man ska starta kyrkan.
Ja.
Jag ska inte likställa dem riktigt sådär, men känslan var nästan likadan.
Ja, det var det faktiskt. Och vi kanske ska berätta lite hur det gick.
Ja, bara lite kort.
Ja, nej, men det gick ju bra. Det gick över förväntan. Alltså det gick fantastiskt bra. Vi var så glada och tacksamma för de människor som dök upp. Och Gud rörde verkligen vid människors hjärtan. Han berörde människor under lovsången. Människor kände så här, wow, det här kan vara mitt framtida hem. Och det var många människor som också tog beslut att ta ett steg närmare Jesus, vilket är liksom det bästa man kan göra.
Och det känns som något av det viktigaste just den dagen.
Verkligen. Så är det så här att du bor i närheten av Norrköping, så får du jättegärna komma och besöka oss nu när vi är igång. Vi har gudstjänst nu på söndag, alltså den 11 februari. Och du är riktigt, riktigt välkommen. Det vore så kul att träffa en Bibelpodd-lyssnare live liksom.
Mm. Och precis, det vore jättekul. Men när vi sen kom hem efter den här invigningen så fick jag ändå samma känsla som när vi faktiskt födde våran dotter.
Ja, men samma här.
Du vet när man har fött det här lilla barnet, det här mästerverket. Och så
jag har fött det.
Precis, du har fått
men
det.
Jag
precis, jag var med och drack kaffe och tittade på under tiden. Nej, men man har det här mästerverket liksom och så har man satt det i den här bilbarnstolen och så tar man hem den och så blir det lite så här,
Vad gör vi nu?
Ska vi ta hand om liksom det här lilla livet?
Ja.
Och lite likadant känns det nu på ett sätt att nu är vi igång. Men samtidigt så känns det så himla skönt att vi är igång. Att det inte är något vi ska göra utan nu gör vi det.
Vi gör någonting som vi älskar.
Precis.
Och vi kommer göra lite ändringar när det gäller podden. Och det är bara positiva ändringar. Så du kan ju berätta lite Heman om det nya upplägget som vi har nu.
Vi berättade lite om det i förra avsnittet men vi tar det lite igen. Nej, men det bygger på ett koncept som jag egentligen har funderat på redan innan vi startade Bibelpodden men som vi inte har kunnat förverkliga förrän nu kan man säga. Och det är lite 2 saker egentligen. Det ena är att jag började fundera på hur många predikningar har man egentligen hört i kyrkan. Vissa av oss har hört 100-tals predikningar, vissa kanske 1000-tals predikningar. Och frågan är, hur många av de predikningarna minns man egentligen?
Det är några få liksom.
Precis, alltså någonting har man lärt sig såklart.
Absolut.
Det sätter sig i minnet, man växer. Men hur mycket kommer man ihåg på måndagen efter den här söndagen? Och så sitter man liksom som predikant, man har förberett sig hela veckan. Ibland har man förberett sig i 3 veckor för att leverera någonting värdefullt. Och så har man sen 30 minuter på sig och sen är det slut. Och så glömmer folk vad man har sagt. Och då kände jag, kan man inte göra någonting mer av det där med liksom det man har förberett? Det är det ena. Det andra är att vi har ju haft samtal här i Bibelpodden. Det heter ju Samtal som hjälper dig att växa i din tro. Men det har också känts lite positivt såklart. Många uppskattade, man kan reflektera, man kan bolla saker. Men det blir ändå sådär att man lämnas alltid med känslan av att i ett samtal så är allting vi säger lite så här upp till diskussion kan man säga. Alltså Bibeln innehåller sanningar. Men när vi samtalar om det så blir det inte alltid sanningar på det sättet att man liksom Förstår vad jag menar? Förstår vad jag försöker säga?
Jo, men i ett samtal så blir det mer att men det där är er åsikter, men jag tänker så här. Och man kan ju givetvis ha sin egen åsikt, men det blir lite annorlunda när man hör en predikan. Att det blir lite att det präntar in i ditt hjärta på ett annat sätt,
precis,
kanske,
och än ett samtal. Och precis, och predika betyder just det att man hamrar in liksom ett budskap tills det sitter. Mm. Och ibland behöver vi det. Vi behöver höra en predikan, ett tal från någon som bara rör vid vårat, inte bara liksom våran hjärna utan djupet liksom av våran varelse.
Mm.
Så de två, hur kan man kombinera det här? Och det kommer vi göra nu. Så varannan vecka så kommer man få lyssna på en predikan där vi tar upp ett ämne utifrån ett tema.
Mm.
Och sen veckan efter så diskuterar vi den här predikan.
Mm, där vi fördjupar oss.
Där vi fördjupar oss i det, man får lite extra material kring det. Lite bakgrundsfakta kring de här olika händelserna som vi tog upp. Om det var så att någon hade någon fundering så tar vi upp det.
Mm.
Och det gör att då liksom förlänger vi predikan istället för att man bara har den och så glömmer man bort den på måndag, tisdag. Så drar vi ut på det i en hel vecka, ibland två veckor, så att man verkligen får med sig det. Så att säga.
Jag tror verkligen att det här nya upplägget kommer vara väldigt, väldigt bra. För det är jag själv, när jag har hört en predikan och sen måndag, tisdag, om jag har varit duktig och går igenom mina anteckningar och försöker läsa själv och läsa bakgrundsfakta kring det, det är först då det verkligen kommer på djupet. Alltså att det inte bara blir en ytlig så här, minne som jag kommer ihåg, men den sa det här och det här, utan att det verkligen landar i mitt hjärta och att det börjar göra någonting i mig.
Precis.
Och det är verkligen det vi vill. Vi vill hjälpa människor att växa i sin tro, att inte bara få lite kunskap utan att det verkligen får landa i ditt hjärta och börja gro.
Så är det. Så den här veckan så släpper vi det som vi hade under invigningen.
Yes.
Men från och med nästa vecka, då kör vi alltså en predikan. Och sen veckan efter det så har vi ett samtal där vi pratar om predikan, fördjupa oss lite, ta lite bakgrundsfakta, svara på lite frågor och lite annat. Och vi gör det med ett nytt tema.
Mm.
Och vi brukar aldrig eller väldigt sällan säga att det här är det bästa som någonsin har hänt. Vi försöker vara restriktiva med den typen av liksom ord.
Mm.
Men det här är verkligen det bästa och viktigaste temat som vi någonsin har haft. Och om man ger bara några sekunder för någon att lista ut vad det skulle kunna vara, så är temat Jesus.
Jesus. Det bästa som har hänt mänskligheten.
Ja, det kan man säga. Så under tre eller fyra, vad ska man säga, inte veckor, det blir typ 6 veckor. Så under 3 predikningar och vi kommer ha 3 predikningar och 3 samtal kring det här. Om vem Jesus är, varför han kom, vad han gjorde, vad som hände sen, varför han dog. Alla de här grejerna så, där man kan fördjupa sig i verkligen vem Jesus är.
Men alldeles snart så kommer du att få lyssna till den här predikan som jag hade under invigningen. Men innan du får höra den här så vill jag bara säga, fortsätt och dela podden. Dela speciellt den här predikan om du känner att den här människan behöver höra det här. Så dela det här avsnittet.
Och till alla nya lyssnare också, så gå in och prenumerera i din poddapp. Så vet du att det alltid kommer ett nytt avsnitt varje vecka. Så missar man aldrig någonting. Har man inte en poddapp så kan man också gå in på vår hemsida och signa upp sig på ett nyhetsbrev. Så skickar vi ett mail så att man vet att nu har det släppts ett nytt avsnitt, så kan man gå in och lyssna direkt. Men nu kör vi och så lyssnar vi på dig, Irena, för vad ska man säga, att det är lite ett smakprov på det här nya temat som vi har om Jesus.
Det kan man säga.
Yes, så varsågoda.
Hörrni, vi ska läsa från en händelse i Nya Testamentet. Så finns det en händelse där Jesus möter en man som jag absolut älskar. Kring hur han ser på honom och kring hur han behandlar honom. Och jag känner igen mig i den här personen så otroligt mycket av flera olika anledningar. Jag kommer berätta för er alldeles snart. Men vi ska gå till Nya Testamentet och ett av evangelierna som heter Lukas evangeliet. I Bibeln så finns det Matteus evangeliet, Markus evangeliet och sen har vi Lukas evangeliet. Så dit ska vi gå och vi ska läsa från ett kapitel som är kapitel 19 och från vers 1-10. Då står det så här. När Jesus kom till Jeriko, och ni kan följa där via skärmen om ni inte har biblarna med er. När Jesus kom till Jeriko och var på väg genom staden försökte en man som heter Zacchaeus få se en skymt av honom. Han var kontrollant vid det romerska tullverket och därför en mycket rik man. Men han var alltför kortväxt för att kunna se över folkhopen. Därför så sprang han i förväg och klättrade upp i ett mullbärsträd vid sidan av vägen för att kunna se Jesus bättre. När Jesus kom förbi upptäckte han Zacchaeus och ropade: Zacchaeus, skynda dig ner för idag så vill jag gästa ditt hem.
Zacchaeus skyndade sig att klättra ner och tog överlycklig Jesus med sig hem. Men folket tyckte inte om det. Det finns alltid sådana, eller hur? Man har liksom världens bästa dag och så bara, ja, fast det regnar ute. Men folket, de tyckte inte om det. Alla vet ju att Zacchaeus har stulit pengar och blivit rik, och ändå går Jesus hem till honom, muttrade de förargat. Då stannade Zacchaeus och sa till Jesus, Herre, jag ska ge hälften av det jag äger till de fattiga, och om jag tagit ut för mycket tull av någon så ska jag betala tillbaka 4 gånger så mycket. Jesus sa till honom, detta är en stor dag för dig och din familj, för Gud har idag tagit emot dig som sina barn. Du var ett av Abrahams förlorade barn. Människosonen har kommit för att söka upp och frälsa sådana människor. Så bara för att ge lite kontext i vad den här händelsen handlar om, så är det så här att folket tyckte inte om Zacchaeus av flera olika anledningar. Och man gillade inte Zacchaeus mycket på grund av det yrke som han valde att ha i livet. Han jobbade som kontrollant vid tullen. Så man kan säga att han var den här killen som när du skulle komma in i en viss provins eller in i en stad, så tog han pengar liksom innan du får komma in. Det är lite som den här bilgrejen där uppe i stora städer. Man måste betala för att komma in liksom. Så Zacchaeus jobbade med det. Men grejen varför folk inte tyckte om honom var för att romarna på den här tiden, de införde en tullavgift. De sa typ att ja, men vi vill få in 100 000 kronor av er som jobbar. Och folket tyckte så här, ja, men det är ju bra pris. Men de som jobbade med detta, de tog inte bara om det kostade 20 kronor att komma in, utan de tog 40 kronor till exempel. Och så tog de hälften och lade i sin ficka, och hälften så gav de till romarna. Och på det här sättet så blev Zacchaeus rik på ett väldigt oärligt sätt. Han kände så här, här kan jag bli rik, här kan jag tjäna massvis med pengar, och det här är ju superbra jobb. Så det var på det sättet som han blev rik, och folket tyckte inte alls om det. Och vi ser här i texten också en väldigt intressant grej, och det är att man säger att Zacchaeus är en kortväxt kille. Ni kanske lade märke till det, att man poängterar om hans utseende, man lägger märke till att han är en kille som är kort. Och han verkar vara så här att det här att han är kort verkar vara ett hinder för honom att kunna se Jesus och möta Jesus. Och det verkar vara ganska viktigt det här med hur lång man är, tycker jag. Det är liksom, Bibeln vill ändå att vi ska veta det idag, flera 2000 år senare, att den här killen var kort. Och jag kan känna igen mig i det här, för att ni ser ju mig. Jag är inte världens längsta kvinna ni har mött och sett i era liv. Jag är ju bara 1,58 cm lång. Och jag har en sån här föreställning att varje år, helt seriöst, så tror jag att jag kommer växa mina 2 cm för att bli 1,60. För då kan man ändå känna så här, hur lång är du? Jag är 1,60. Men när man säger jag 1,58, då bara sjunker man liksom ner helt. Så jag har den här drömmen och längtan att varje år så hoppas jag på att jag har växt mina 2 cm. Och innan jag träffade min framtida man, hemen där, så hade jag en lista. Jag vet inte, gillar du att göra listor? Ingen vill kännas vid mig. Det är en person, kolla, ah, där kom det några. Vi som älskar listor, vi är bäst. Så jag älskar att göra listor, och det gjorde en sån här lista på hur min framtida man ska vara. Jag vet tjejer, alla ni har en sån i huvudet eller fysiskt. Så jag hade en sån här lång lista, och min lista var lång, alltså verkligen superlång. Jag tror inte ens människa existerar så. Jag kan photoshoppa en sån typ. Så att min lista var jättelång. Och en av sakerna som jag hade på den här listan var att min framtida man skulle vara typ 1,80-1,85 cm lång. För det tyckte jag så här, ah, men det är lite super nice. Väldigt inspirerat av Hollywood, för att där är killen superlång och tjejen kort, och så bara ser det så där trevligt ut. Så det hade jag med på listan, och så träffade jag Hemen. Och han var ju superbra, han hade ju riktigt härliga kvaliteter, och det bara kändes som att det här kan bli liksom killen resten av mitt liv som jag lever med liksom. Och så var vi ute på en dejt. Och Bibeln brukar säga så här att det du har nära ditt hjärta, det är oftast det du nämner ofta eller tar upp. Så vi började prata om längd. Så jag sa till honom, så jag bara, men hur lång är du liksom? Sådär, mitt i en dejt. Han bara, 1,75. Jag bara, ah, okej. Okay. Och så tänkte jag typ, fast han har ju ganska bra egenskaper. Han är god och härlig och liksom så här. Och allt annat stämmer in, men 1,75, det är liksom Alltså det är väldigt långt under vad mina kriterier är. För att jag tänker, jag kan sjunka ner till 1,80 men inte 1,75 från liksom. Det kändes lite väl. Men som sagt, hans egenskaper var, de övervägde längden. Och då kände jag sådär att nej, men vi kör på det här, det blir superbra. Så vi gifte oss och levde lyckliga alla våra dagar. Nej, men, så, eller det gör vi väl, älskling. Ja. Så vi gifte oss. Och så skulle vi åka till Cypern, för vi skulle åka så här på semester. Så då går man ju till polisen om man vill förnya sina pass, och det gjorde jag. Och alltid när jag ser den här stickan, du vet, längst mot väggen, så springer jag dit, för än en gång, jag tror att jag ska bli 2 centimeter längre. Så jag springer dit och kollar direkt och bara, nej, jag är 1,58 fortfarande. Och så säger jag till Hemma, du är Hemma, kom, vi går och kollar hur lång du är. Han bara, nej, men alltså, det är inte så viktigt. Så här. Jag bara, nej, men kom igen, vi kollar, det är jättekul, vi kollar hur lång du är. Så han bara, nej, men du, älskling, nu är vi på en polisstation och polisen vill att man ska gå in och kolla det här själv. Liksom. Jag bara, jaha, okej, okay, sådär. Så jag liksom låter honom vara. Så kommer vi hem, allt är bra, frid och fröjd. Så kollar jag på passet och bara, du, Hemma, det står fel här. Han bara, vadå, vad menar du? Jag bara, nej, alltså, det står inte att du är 1,75. Det står att du är 1,71 centimeter lång. Liksom. Han bara, nej, men du, älskling, det handlar ju om det här, du vet, skorna och sockerna och liksom det där. Jag bara, jaha, är det det? Ja, ja, men det är lugnt, liksom. Och åren går, vi får en dotter och då brukar man oftast ha sån här BVC-kontroll på sina bebisar. Så vi går dit för att väga vår dotter och kolla hur lång hon är. Men en gång så ser jag den här stickan, så att jag blir helt sådär inne i det. Så att jag springer dit och kollar, bara, jag kanske har vuxit igen. Så jag tittar bara, nej, jag är 1,60. Nej, ser ni? Jag är inte 1,60, jag är 1,58 centimeter lång. Och så ser jag till Hemma, du, Eskin, nu kollar vi. Liksom. Det är bara du och jag här, sköterskan är borta. Let's go wild, liksom. Så han bara, nej, men det är inte så viktigt med längden. Jag bara, jo, det är superviktigt med längden. Nu kollar vi liksom. Han bara, nej, men älskling, hon kommer in snart, det blir konstigt. Jag bara, kom igen nu Hemma, det blir superbra. Så jätteexalterad för längden. Alltså jag tror jag behöver kolla upp det. Så Hemma springer dit mot sticken och jag trycker ner den där liksom. Och Hemma, han är inte 1,75 cm lång. Han är inte 1,71 cm lång. Han är 1,69. Så under alla dessa år så har han bara krympt liksom. Så att vi, och jag är inte världens kortaste heller. Alltså vanligtvis så brukar jag ju ha, eller jag är världens kortaste, men vanligtvis så brukar jag ju ha klackar för att människor ska se mig när jag går förbi dem. För det kan ju vara trevligt att man ser när någon ropar hej. Men idag så är den här scenen så upphöjd så att då kände jag så här, det finns ingen chans att ni inte ser mig. Så det blir bra. Så jag och Hemma, vi känner igen oss väldigt mycket i Zacchaeus. Och det vi kan läsa i den här berättelsen, tillbaka till den, så ser vi att folket vill inte släppa fram Zacchaeus. Utan Zacchaeus var tvungen att hitta en annan plan. Han visste att okej, när Jesus kommer så är människor faktiskt intresserade av vem Jesus är. De ville höra vem han var. Det var skaror av människor som samlades kring Jesus. Och han visste att det är ingen chans att jag kommer igenom den där folkhopen. På grund av vem jag är, på grund av mitt yrke och på grund av vad människor tycker och säger om mig, så kommer de inte låta mig få den första platsen där. Så han kommer ut med plan B och han tänker så här, det där trädet är superbra. Jag springer i förväg och så klättrar upp på det där trädet och ser till att liksom ha läget under kontroll. Och en grej som är ganska viktigt för oss att förstå när det gäller Zacchaeus är att det är ingen kille som är lite så här udda och han är liksom utanför, utan det här är en kille som ändå har det väldigt bra. Alltså han, även om han har tjänat pengar på ett oärligt sätt, så är han ändå rik. Och har du rik så kan du ha tillställningar, har du rik så kan du bjuda människor på middagar, du kan ha dina fester, du kan ha ditt sociala liv. Jag kan tänka mig idag när vi tar Bibeln och tar det in i dagens kontext, så jag kan tänka mig att Zacchaeus var den här snubben som kanske gick ner till Volt och hade de här schyssta kläderna. Liksom. Så Zacchaeus är där, men trots att han hade det bra ställt, så kände han fortfarande att det var någonting annat som kanske fattades honom. Trots att han hade det otroligt bra med alla sina vänner, han hade sina pengar, så även han funderade över livets stora frågor. Även han funderade kanske, vad finns det en Gud och vad är meningen med livet och allt det här onda och hemska som händer, varför liksom är det Gud som ligger bakom och så vidare. Och Zacchaeus hade hört talas om Jesus. Han hade hört talas lite om Jesus och han hade hört talas tillräckligt mycket för att det skulle skapa en slags nyfikenhet i hans hjärta. Men det var inte så mycket att han själv vågade gå fram till Jesus och möta honom face to face. Så han tar det här beslutet istället att, nej men om jag bara springer upp på det här trädet och på avstånd bara hör vad Jesus har att säga, så kan jag ha lite koll på honom, så kan jag se liksom om det är någonting som är aktuellt för mig eller inte. Och jag kan tänka mig att Zacchaeus tänker så här att jag vet vad människor tycker om mig. Jag vet vad de tycker och säger om mitt liv och hur jag ska leva och så vidare. Och jag vet, jag kan tänka mig bara vad de religiösa människorna tycker om mig. Så om Jesus, om de religiösa människorna tycker så där om mig, tänk om Jesus är likadan. Tänk om Jesus också beter sig på det sättet så som de som representerar honom gör det. Tänk om han inte alls godkänner mig för att de andra verkar inte riktigt göra det. Så han står på avstånd. Och idag så kan vi se att människor idag, 2018, också står på avstånd. Man vill se Jesus, man vill höra Jesus, men man gör det på avstånd. Och man tänker, kan det här vara någonting för mig? Är det verkligen sant att det finns en Gud som är så god där uppe? Finns det verkligen en Gud som älskar mig villkorslöst? Finns det verkligen en Gud som tar emot mig på grund av hur jag är? Finns det verkligen en Gud som älskar mig så som jag är? Så man står på avstånd och man är nyfiken, men man tänker så här, nej men man vill se Jesus, men man står på avstånd för man vågar inte riktigt ta sig förbi den här skaran av åsikter. Man vågar inte ta sig förbi den här skaran av människor som idag kan representera skaran av vad ska min familj säga? Vad ska mina vänner säga? Vad ska min kollega säga om jag faktiskt vågar ta klivet och närma mig Jesus? Inte bara att jag står på avstånd idag, utan jag närmar mig honom och tittar själv vem han är och lär känna honom själv och ta eget beslut utifrån det. Och du vet, Zacchaeus, han är där uppe i trädet. Så han har sina schyssta kläder och han har klättrat upp där. Och han tänker på att det inte ska vara hål i dem. Och så ser han, nu kommer Jesus gående. Och han ser folkhopen av, liksom, som följer efter Jesus hela tiden. Så han är där och så är han där uppe i trädet och så ser han ett hål. Bara, yes, perfect spot. Jag bara ser Jesus, jag har kontroll på läget. Det här blir superbra. Jag får liksom förstahands information om vem Jesus är. Och mitt i där när människorna kommer där så stannar Jesus precis där Zacchaeus är. Det kan inte bli bättre för honom. Och människorna snackar med Jesus och människor pratar med honom och drar i honom. Och vill, alla vill liksom ha sin del och imponera och prata med Jesus. Så stannar Jesus upp och lyfter blicken från det som händer där bland alla dessa härliga människor. Och så ser han Zacchaeus. Och så säger han, du Zacchaeus. Och alla bara, va? Är han ens här liksom? Du Zacchaeus, jag vill komma hem till dig. Och folket blir arga att Jesus bjuder hem sig till Zacchaeus. Mitt inne är Zacchaeus där och tänker, nej men Jesus bryr sig nog inte. Han är fullt upptagen av alla dessa andra som vet hur det ska vara. Han är fullt upptagen av alla dessa fina människor här. Så Jesus bryr sig säkert inte. Så lyfter han blicken och tittar på honom. Du Zacchaeus, jag vill komma hem till dig. Och det står här i bibeltexten att folket kunde inte förstå hur Jesus kunde bjuda hem sig hem till Zacchaeus. För alla visste hur mycket orätt han hade gjort fel. Alla visste vad han var för typ av människa. Man kunde inte riktigt fatta, varför ska du Jesus, som är en sån helig och bra man, komma hem till en sån? Varför gör du det? Och det intressanta med det här är att, du vet, idag när vi läser i Bibeln, när man går hem till någon och käkar med någon så kan vi tycka så, ah, men det är väl inget speciellt att äta middag. Men på den tiden så var det väldigt mycket symbol i det att man faktiskt accepterade människan som man bjöd hem till sig. Så det var inte bara att man bara käkade allmänt, utan han sa tydligt framför alla dessa andra, du Zacchaeus, jag accepterar dig och jag vill komma hem till dig. Och Jesus bjöd in sig där. Och det är det som är den stora skillnaden mellan Jesus och religion. Du vet, religion säger till dig så här, fixa till dig, gör upp ditt liv, ta bort de här skavankarna du har, skyl saker och ha en perfekt yta och då kan du komma till Gud. Det är vad religion säger. Men Jesus säger till oss att du och jag, vi kan komma till honom precis som vi är. Vi kan komma till honom som jag är idag och bara, du Jesus, här är jag. Han kommer inte att lämna dig. Han kommer inte att överge dig, han kommer inte att avvisa dig, utan han säger till dig att du kan komma till mig precis som du är, för jag älskar dig. Och du vet, vi kan komma till Gud oavsett vad vi har gjort eller vad vi inte har gjort, vad vi har varit eller vad vi inte har liksom varit någonstans. Det spelar ingen roll. För Guds kärlek mot dig är inte baserat på dina goda gärningar. Guds kärlek till dig baserat på att långt innan du ens hade en förmåga att kunna göra goda gärningar, så bestämde han om dig att han älskar dig. För du är perfekt i hans ögon, för han har skapat dig och han älskar dig. Så folket, de tyckte inte att Zacchaeus förtjänade att vara med Jesus. Folket tyckte inte att Zacchaeus förtjänade att ens vara en stund med Jesus. För att det de gjorde var att de tyckte att de var mycket bättre än Zacchaeus. För de tog hans misstag och jämförde med sina egna. De tog hans brister och tittade på sitt eget liv och sa, fast alltså, det här är väl ändå inte lika tokigt som det där borta. Fast det här är ändå inte lika illa än det där borta. Fast jag tycker ändå att jag har det någorlunda bra. Jag hjälper människor, jag klipper gräsmattan åt grannen, jag hjälper tanten över gatan. Men han där borta, han är ute och super till och festar, eller vad vi nu än kan tycka är så farligt. Men du vet, de jämför hans misstag med sina egna. Och du vet, Bibeln gör en fantastisk grej. Vad Bibeln gör och vad Bibelns budskap är att vi alla människor sitter i en och samma båt. Alltså utifrån Guds perspektiv så är jag inte bättre än dig. Och utifrån Guds perspektiv så är inte du bättre än mig. Utan alla sitter vi i en och samma båt. Bibeln pratar om att alla människor har syndat. Det var därför Jesus kom. För att göra det möjligt för varenda en människa att få en kontakt med Gud. Så det är inte baserat på hur bra och goda människor vi är. Utan det är baserat på att han har bestämt om att han älskar varenda människa som är här. Och det här med att förtjäna sig, det är någonting som finns i vårt samhälle idag, eller hur? Vi brukar ju säga så här att du får vad du förtjänar. Som man bäddar får man ligga. Så säger vi liksom. Och ibland så kan samma tankesätt smyga sig in i våran relation till Gud. Att vi tänker att vi måste göra likadant. Nu måste jag förtjäna mig till Gud. Så nu ska Irena, den här dagen så ska jag ta mig i kragen. Jag ska mixa, kamma mitt hår, sätta på mig de finaste kläderna och visa upp. Här är jag Gud, nu har jag förtjänat att få din uppmärksamhet. Eller nu förtjänar jag att komma till kyrkan för att jag hade en moralisk superfin vecka. Och därför kan jag komma till Gud. Men det är inte på de grunderna man kommer till Gud, utan man kommer på en helt andra grunder. Och det är på grund av Jesus. Och även om vi försöker otroligt mycket, jag vet inte hur det är med dig, så känner man gång på gång att man kommer till korta. Så det jag vill göra, gör jag inte. Och det jag inte vill göra, det märker jag hela tiden att jag fastnar där och gör det gång på gång, gång på gång. Och så får jag skuld och så får jag skam och så känner jag, nu kommer definitivt inte Gud vilja att ta emot mig. Men Gud, han ger oss inte vad du och jag förtjänar. Gud ger oss inte vad vi förtjänar med tanke på våra felsteg och våra tillkortakommande. Utan vad vi förtjänade, alltså den skulden vi har på våra liv, det var den som Jesus tog på sig själv. Och Bibeln säger så här att Jesus drog ett streck över skuld, över allt som anklagade oss. För att han skulle kunna göra det möjligt för oss. Så om vi tar fram det här pappret så står det anklagelse här bara som en bild på vad jag försöker säga. Att du och jag har en skuld på saker och ting. Det finns saker, en lista som anklagar dig ständigt om varför du inte kan komma nära Gud. Varför du inte är tillräcklig för att kunna ha en relation med Gud. Varför du inte är värdig nog att kunna komma till kyrkan. Du vet, i våran kyrka här i Voice så vill vi skapa en miljö att du kan komma innan du ens börjar att tro. Du kan komma och tillhöra den här gemenskapen innan du börjar tro. Du kan sitta där och reflektera och tänka och ställa dina frågor innan du börjar komma och börja tro. Så vi har den här listan som anklagar oss. Listan som säger varför vi inte är tillräckliga. Och Bibeln säger att Jesus tog den här listan och drog ett streck över varenda grej som anklagar dig. Och han kanske till och med gjorde så här. Att det här är inte giltigt längre. Över varenda grej som anklagar dig. Varenda grej som säger att du inte är tillräcklig. Varenda grej som påpekar dag och natt. Att du inte kan komma till Gud. Och han la det där. Och han ger oss istället. Det Jesus förtjänar prickfri som han är. Jesus, han kom, blev en människa. Och han levde ett liv utan att synda sig i Bibeln. Och han ger oss det han förtjänar. Prickvis som han är så ger han till oss. Så man kan säga så här för att göra det enkelt. Att Jesus tog min operfektion och gav sin perfektion så att jag kan komma in för Gud. Och så tog han all min synd, all min skuld, all min skam. Allt det som anklagar mig. Så tog han det på sig och gav sitt liv för mig. Och det var det som Zacchaeus kände var helt annorlunda när han mötte Jesus, till skillnad med när han kanske mötte andra. Att Jesus sa inte till Zacchaeus: du Zacchaeus, jag kommer hem till dig, men först fixa till det här och det här och det här så att jag kan ha en relation med dig. Fixa till det här och det här och det här så att jag kan vara nära dig. Nej, det var inte så det var, utan Jesus sa: du Zacchaeus, jag vill komma hem till dig och jag tar emot dig som du är i det skicket du är. Men det som är fantastiskt och som är annorlunda med Jesus är att när du väl möter honom på riktigt och möter hans kärlek som är villkorslös, som inte handlar om vad du gör utan handlar om att han älskar dig så otroligt mycket, den kärleken gör någonting i ditt hjärta och den kärleken påbörjar en längtan av något annat, som det gjorde hos Zacchaeus, där han säger: du Jesus, om det är så, jag vill ju bara ge tillbaka av allt som jag har stulit, jag vill göra rätt för mig, men inte för att bli accepterad av dig utan för att du redan har accepterat mig och älskar mig. Och kanske är det så här att vi ska alldeles strax gå för landning, men kanske är det så här att du känner igen dig i Zacchaeus. Kanske känner du igen dig i Zacchaeus, att du står där på avstånd likt honom och funderar på: kan det här vara någonting för mig? Kan det vara så att den Jesus de pratar om och den Gud som jag läser om lite i Bibeln, kan det vara så att det också är för mig? Kanske har jag för någon annan, så kanske det har varit så att du har en gång i tiden varit nära Jesus. Du kommer ihåg att du faktiskt vågade prata mycket med Jesus, eller du bad din bibel, eller du var med i kyrka på något sätt och du kände: nej, men förr var vi ganska tajta, men det har hänt mycket saker och människor har sagt saker som kanske har sårat mig, eller jag har upplevt det här som gör att jag anser mig inte riktigt värdig att komma nära Jesus. Kanske känner du igen dig i den beskrivningen och känner: nej, men idag så vill jag faktiskt våga ta ett kliv närmare och säga: Jesus, här är jag. Men inte på grund av vad jag har gjort och levt, hur fint jag har gjort det, utan på grund av vad du har gjort för mig. Och jag vet inte vad det är, som sagt, som kan ha hållit dig tillbaka, men jag vet en sak. Och det är att du som sitter här, du är inte här på grund av en slump. Du kanske ville bara kolla läget, du kanske blev meddragen av en kompis som sa: ah, men kolla in det här. Vad det än var för anledning, så vet jag att det inte var på grund av en slump. Utan Gud älskar dig, han har en plan för ditt liv och han tycker att du är helt fantastisk, för du är fantastiskt skapad. Och han vill inget annat än att du lär känna honom. Och precis som Jesus såg på Zacchaeus, när ingen annan brydde sig och ingen annan tyckte att han var tillräckligt värdig, så ser Jesus på dig med kärleksfulla ögon. Han ser på dig att han tar emot dig och att han accepterar dig. Och han vill inget annat än att du lär känna honom. Min bibel säger så här, att det finns ingenting som kan skilja dig och mig från den kärlek som Gud har för oss. Det finns ingenting som kan göra att Gud säger så här: nej, tyvärr, där gick gränsen, det går inte. Nej, det du gjorde igår, det var verkligen för mycket, så det kommer inte funka. Eller du kommer inte från den här sortens familj, så det går inte, jag kommer inte acceptera dig. Det finns ingenting, säg ingenting. Och det gäller ditt liv. Det finns ingenting. Du kan säga ditt eget namn i ditt hjärta. Det finns ingenting, Irena och vad du nu heter, som kan skilja mig från Guds kärlek. Och samma sak gäller dig. Och varje söndag så kommer vi göra så här, att vi kommer ge människor möjlighet att respondera. Vi kommer ge människor möjlighet att reflektera på det som man har hört på här uppe på scenen. Och jag skulle vilja inkludera dig i en bön. Jag skulle vilja be för dig. Och kanske är det så att du känner igen det, som sagt, i Zacchaeus, att du har varit på avstånd en tid. Du har din anledning till det. Och du kanske aldrig har varit nära Jesus, utan det är helt nytt för dig. Men oavsett i vilken kategori du själv tycker att du hamnar i, så vill jag ge dig möjlighet att kunna ta ett steg, kliv framåt och säga: jag vill ta ett steg närmare Jesus. Och din resa kan se helt annorlunda ut än den som sitter bredvid dig. För andra så kan det vara: när jag börjar läsa min bibel. För någon annan så kan det vara: när jag bara komma till kyrkan och lyssna vad den kristna tron handlar om, så får vi se. För alla så kan det vara väldigt olika. Men jag vill ge dig möjlighet att inkludera dig i den här bönen, att du känner i ditt hjärta: jag vill ta ett steg närmare Jesus. Och Gud känner ditt hjärta, han vet vad det handlar om. Så om vi alla bara ställer oss upp försiktigt.